Här kommer del 4. Synskadades riksförbunds webbinarium med Finn Hellman om den negativa särbehandlingen av ledarhundsförare.
Och det man kan säga med det här, jag var väldigt glad, det kanske låter konstigt i det här sammanhanget, men jag var väldigt glad att jag lyckades fånga upp den här delen av diskrimineringen eller det negativa bemötandet. Därför att det här är ju någonting man kanske skulle kunna kalla för osynlig diskriminering eller otysta konsekvenser, sånt som inte märks av det här extremt ledarhundsnegativa klimatet vi har i Sverige. För det är ju ingen, det finns ju inga vittnen till det här, att man lämnar hunden hemma. Det går inte att kontakta media och säga, hej Dagens Nyheter, kan inte ni skriva en artikel om att jag lämnade min hund hemma, för jag var rädd för att inte bli insläppt på teatern annars. Och man kan inte anmäla det till diskrimineringsombudsmannen. Så man kan ju fundera lite grann på vad som egentligen är värst, om det går att säga så. Eller så är det här svårt att jämföra. Det kanske är hemskt på olika sätt. Men att bli stoppad i dörren på ett ställe, det är naturligtvis förnedrande, omskakande. Folk blir ledsna, arga, kränkta. Men å andra sidan så kan det finnas vittnen till det här som solidariserar sig och backar upp den och kanske stöttar den och tröstar den. Det går att kontakta en tidning och säga, vet ni, jag blev inte insläppt på den där puben igår. Har ni lust att skriva om det? Och man kan också anmäla det till diskrimineringsombudsmannen. Men en sån här icke-händelse, att man lämnar hunden hemma, ja, som sagt, det går ju inte att hantera på samma sätt. Så, men det är ju minst lika inskränkande i ens liv. Och för att fortsätta på det spåret så har då 37% av alla ledarhundsförare, det vill säga 99 stycken, avstått från en aktivitet helt och hållet med sin ledarhund för att de tror att de kommer bli negativt bemötta dit de ska. Så då stannar både hund och förare hemma. Och det är ju samma sak där. Det går ju inte att anmäla, det är svårt att få uppmärksamhet kring det. Det är inte lika... Det är som att det inte finns. Fast det faktiskt är en händelse också som är, som sagt, minst lika inkräktande på ens frihet. 24% av alla ledarhundsförare, det vill säga 35 stycken, har varit med om att någon sagt, skrivit eller gjort något hatiskt, hotfullt eller våldsamt mot ekipaget. Ja, 24%, alltså ungefär en fjärdedel. Om ni tänker på den där knappa tredjedelen som inte har svarat, så är det säkert några där som också varit med om det här. Och det var jag inne på tidigare, att det handlar om att folk skriker elaka saker eller hotfulla saker till ekipaget. Någon har fått höra att jag ska döda både dig och din hund. Det kan vara att det kastas saker mot ekipaget. Folk har hotat med att sparka hunden och vissa har också fått sin hund sparkad på. Det finns några sådana citat i uppsatsen. En dam berättar till exempel hur hon går längs en trottoar och så möter hon en man. Och så är det lite trångt och för att komma förbi så sparkar mannen till hunden. Varpå damen säger att du måste ge dig till känna när du möter en synskadad person med ledarhund. Ja, det har jag gjort nu, säger den här mannen. Och går vidare. Nu har jag egentligen dragit igenom resultaten. Jag ska säga någonting kort om vilka teorier. Det är det att hon kommer fästa minst uppmärksamhet på i den här föreläsningen. För att teorierna kring vad som ligger bakom det här, det är ju ingenting jag kan bevisa. Eller det är ingenting som... Teorier är ju mer till för att försöka förstå. Hur kan man förklara det här? Men som sagt, det är ju inget som... Ja, som är sant på det sättet som den här statistiken som jag redovisade alldeles nyss. Men jag nämner det helt kort att jag tror att man kan förklara vissa av de här sakerna med synen på djur och djurs plats i vårt samhälle. Det finns något som kallas för djurgeografi. Och djurgeografer, de sysslar just med det här att placera djur eller studera hur djur har placerats i vår kultur. Det kan vara i reklamen eller i litteraturen eller fysiskt. Var är djurens plats? Den kan ju variera väldigt mycket historiskt. Om ni tänker på hur vi levde med djur för bara 100 år sedan, så var ju många människor var ju mycket närmare boskap och den typen av djur än vad vi är nu. Och i andra kulturer, i andra länder kan det finnas ett annat förhållningssätt. Även under min egen livstid så tycker jag nog att jag har kunnat se vissa svängningar vad gäller förhållandet till en del djur. Så den här djurgeografin har varit en förklaringsmodell som jag har kikat lite på. För det är ju om ni tänker efter lite märkligt det här att en hund kan vara ganska okontroversiell på ett ställe. Men det kan ju uppstå såna otroliga känsloutbrott om någon tycker att en hund är på fel ställe. Det kan ju nästan låta som att man har släpat in radioaktivt avfall. Liksom. Va? En hund här inne? Men det går ju inte, det förstår du väl. Och det är fortfarande samma djur och det kanske bara skiljer några meter mellan att vara innanför tröskeln eller utanför tröskeln. En annan sån här teori, det handlar ju om ableism. Och det är ju engelska då och betyder ungefär funktionsmaktsordning. Eller om ni tänker på rasism eller sexism så är det här motsvarande fast för personer med funktionsnedsättning. En väldigt negativ hållning till personer med funktionsnedsättning. Och jag tror att det också kan spela in. Det kanske är lättare att avvisa en person med levarhund och skylla på hunden än att avvisa en blind person och säga du kommer inte in här för du är blind. Det är ju inte så vanligt att synskade råkar ut för det. Jag själv har råkat ut för det vid ett par tillfällen innan jag hade levarhund. Att jag helt enkelt inte blev insläppt och jag förstod att det hade att göra med min blindhet. Men det tror jag de flesta vet är, om inte olagligt så i alla fall ja, väldigt oetiskt. Men då kan det passa bra att använda hunden som förevändning till att avvisa en. Det tror jag kan vara en förklaring också. Och kombinationen hund och funktionsnedsättning tror jag också kan ligga bakom en del av de här hatbrotten. Därför att om ni tänker efter så är det ju knappast en fjärdedel av alla seende hundägare som råkar ut för att någon kastar sten mot dem eller sparkar deras hundar. Så här utnyttjar ju helt enkelt förövarna det att vi inte ser och inte kan kanske skydda hunden på samma sätt eller ge ett signalement. Vi kan inte heller fly på samma sätt som en seende person. Så det skulle kunna vara en kombination av en negativ syn på hundar och eller en negativ syn på oss med funktionsnedsättning. Det är lite av de teorier som jag har använt och vill ni veta mer om dem så rekommenderar jag att ni läser uppsatsen. Och som sagt, jag är jättenyfiken på att höra vad ni tror att det kan finnas för orsaker. För det kan man ju verkligen diskutera vad det kan bero på. Jag ska säga någonting kort nu om framtida forskning. Det var ju jätteintressant att finna det här och väldigt skrämmande med att det är så många som utsätts för hatbrott. Det hade ju varit intressant att kunna jämföra det med hur många synskadade utan ledarhund eller personer med funktionsnedsättning utan assistanshund utsätts för hatbrott. Är det fler eller färre? För man skulle kunna tänka sig att å ena sidan kanske vi drar till oss hundhatare då, vi som har ledarhund. Men å andra sidan så kan vi också röra oss snabbare och komma undan människor som kanske skulle trakassera oss för att vi är synskadade. Och det hade som sagt varit intressant att kunna göra en jämförelse, men det kan vi inte därför att det finns ingen forskning om hatbrott mot personer med funktionsnedsättning i Sverige. Vilket jag tror beror på att det helt enkelt inte finns i hatbrottsdefinitionen. Det finns i hatbrottsdefinitionen i många andra länder så räknas personer med funktionsnedsättning med, men i Sverige är det inte så. För de här hatbrottsdefinitionerna ser lite olika ut i olika länder. I vissa länder så kan kön till exempel finnas med i hatbrottsdefinitionen. I Sverige är vi ganska unika därför att könsuttryck och sexuell läggning finns med i vår hatbrottsdefinition. Och det är inte så vanligt i världen. Så de kan variera lite grann. Men man kan säga så här. Det är självklart så att det är förbjudet att till exempel misshandla eller skada en person med funktionsnedsättning. Men man kan inte få en straffskärpning för att man gjorde det mot en särskild grupp. Utan då blir det som om man hade gjort det mot vem som helst. Så att om någon skriker jävla blindstyre till mig och slår ner mig, så blir det som vilken misshandel som helst i lagens ögon. Det kan inte bli att han slog mig för att jag är blind, och så blir det ett högre straff. Så här finns det ju både någonting för lagstiftningsintresserade. Jag tror att vi hade med oss minst en riksdagsledamot här, tyckte jag hörde namnet på tidigare. Här finns det ju någonting för lagstiftaren att fundera på, och även för framtida forskning. Och framtida forskning skulle ju också gärna få titta på, alltså jämföra hur det ser ut. Det här frågeformuläret som jag har tagit fram, det går ju att återanvända. Det går ju att göra den här undersökningen om ett par år och se om det har blivit bättre eller sämre. Och man kan ju verkligen hoppas att det har blivit bättre, därför att nu tyder det ju, det finns det som tyder på att diskrimineringsombudsmannen tar den här problematiken på större allvar nu, och det har ju vidtagits en del åtgärder som i bästa fall kanske knuffar den här frågan i rätt riktning. Jag vågar inte riktigt ropa hej än, men det ser ju faktiskt lite ljusare ut nu än på länge, så det är ju väldigt roligt. Och kanske då att det skulle kunna avspegla sig om någon upprepade min undersökning om ett par år. Och man skulle även kunna undersöka, ställa samma frågor som jag har ställt här till ledare och assistanshundsförare i andra länder för att få jämförbara siffror där. Och jag är rätt övertygad om att om vi gjorde det i våra grannländer, så skulle vi få ett väldigt annorlunda resultat. För de har haft en helt annan lagstiftning, de är många fler än vi och situationen ser väldigt annorlunda ut. Så förmodligen så har deras ledarhundsförare och assistanshundsförare mycket bättre. Men det vet vi inte förrän vi undersökte ordentligt. Och nu har jag nästan pratat i en timme och känner mig torr i munnen och är jättenyfiken på vad ni har för frågor. Så tack så mycket.